Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ni vet vad som gäller. Det är ny vecka, det är ny via Play Hockey Podcast nummer 323. Tredje avsnittet för den här säsongen och ytterligare kliv. Eller att vi skrinnar mot det vi har längtat till den 12 oktober. NHL-säsongen tar sin början och de är ju full gång där borta nu för att förbereda sig. Precis som vi gör NHL-studion 16 oktober. Då är det Buffalo mot Arizona, men med ett jättegrepp om världens bästa hockeyliga i det programmet på V-Sport Hockey och Viaplay, där ni kommer se samtliga minuter från den här ligan. Med oss den här dagen för att prata NHL, SHL, det blir lite Hockeyallsvenskan och säkerligen mycket annat som det brukar bli i de här podcasterna. Glad att ni är med oss och framförallt jätteglad också då att Rickard Wallin och Håkan Södergren finns med idag. Håkan, hur är läget och hur är det med tekniken?
Jo då, för 17. Efter lite bök och stök här med alla uppdateringar på apparater så är vi i mål, va? Nu har vi kontakt igen, så att livet leker.
Hur många datorer fick du ta fram?
Ja, ingår telefoner i det hela så sitter jag faktiskt med 5 stycken. 3 skärmar, eller en iPad, och eller 2 iPads, en Mac och 2 telefoner, så att det finns att välja på.
Ja, och en kopp kaffe med dig också.
Definitivt. Och så Molly ligger på sidan och tittar på mig och undrar vem jag pratar med här.
Ja, det är harmoni ändå. Tekniken stämmer ju alltid i Karlstadområdet. Rickard Wallin är med oss idag också. Hur mår du, Rickard?
Ja, bra tack. Faktiskt till och med så att man får se lite solglimtar på himlen när man tittar ut i morse. Det var länge sedan. Så. Men hockeyn är i full gång på alla håll och kanter, både på A-lagsnivå och hockeyskolenivå, så jag har varit i ishallen hela helgen här, hade 2 morgonpass. Oj. Både för äldsta grabben och yngsta grabben, så nej, men det är bra, det är kul, det tar sig.
Du, när vi pratar morgonpass och ishockey, hur tidigt är det då?
Det är 9 först om träningarna börjar. Ja. Men de är ju inte helt självgående än, framförallt inte 4-åring som ska på sig alla skydd och är fullkomligt övertänd, så det morgonpasset började ju lite tidigare i det Wallinska hemmet, kan jag säga.
Är du med som tränare där också, eller hur fungerar det?
Ja, jag är med på isen och finns till hands lite mer. Det är en annan eller några andra ledare som håller i själva träningen, vilket är ganska skönt, för det är ju ett stort organisatoriskt område minst sagt med de här som precis har börjat, och sen är jag med och stöttar och finns till hands. Men min Karl där, som är den yngsta på isen och egentligen ett år för tidigt, men han har tjatat sig till. Han är så självgående, så jag har faktiskt inte behövt bry mig om honom. Aha. Så det är en ny upplevelse jämfört med storebror som det var väldigt hands on på i början och ville veta vad jag var hela tiden. Men Kalle, han kör fullt ös här, så det är kul.
Ja, jag älskar det när man bara kan släppa iväg dem nu på hockeyträningen. Ja. Och gå och hämta sin back i förrådet och så byter de om själva och så bara kör de. Det är underbart. Jag har värre på innebandyträningarna där jag har hand om ett gäng tillsammans med andra tränare. Men på torsdagar så brukar jag vara ensam med 25 killar. Då är vi i en annan hall där vi ska sätta upp sargen och det är gömt på ett ställe. Du vet, det är världens bök. Det tar 30 minuter innan vi kommer igång. Det är två.
Jag måste fråga, fråga här nu och bryta in. Ja. Hur är du när du är ensamledare? Pekar du med hela handen då? Eller får du samma som när du kommer till oss här och ska få med oss på din sida, att du tar fram godispåsen?
Jag förvandlas faktiskt lite där. Där kan jag bli lite irriterad. Jag börjar ju inleda med den där snälla Niklas, men sen så kan det faktiskt brinna lite för mig också.
Ja, vad skönt att höra. Oh, tack.
Du vet, när fem stycken har gömt sig bakom sargen när den ska plockas in och du vet, smyger iväg att man har ont i gommen helt plötsligt. Då blir det lite småjobbigt, men det är väl en del av det. Håkan, du har ju varit där, inte på innebandyplanen, men i övrigt. Du vet hur det är.
Ja. Ja, men ni vet ju att min favoritberättelse, det är ju att man står upp just nu, säger lördag morgon. Det är ett ispass mellan 8 och 9, det är 15-20 grader kallt och man kommer ut, sätter ungen i baksätet. Och så tittar man i backspegeln, för så gjorde jag. Va? Så satt Jonas, då, min äldsta kille där. Eller min yngsta, som nu är hockeytränare för den delen. Så tittar på mig liksom med sådana här gråtmilda ögon. Och så säger han, pappa, det här gör jag bara för din skull. Då kände man att yes, det här kommer bli en höjdardag.
Ja, herregud. Jag vet inte hur många gånger de har slutat om man själv har sagt upp sig som tränare. Men man står där med sin träningsområd på sig och ställer in sig i ledet ändå. Det är viktigt, det måste ju finnas ideella ledare. Det går ju undan. Alltså det jag ser som en självklarhet man får ställa upp. Men du, nog med det. Vi måste prata hockey här nu på allvar också. Det närmar sig NHL-säsong. Elias Pettersson kommer glida in i den med ett nytt kontrakt. 3 år blev det, Rickard. Vad säger du om Petterssons nya kontrakt med Vancouver?
Ja, lite intressant får jag väl ändå säga att det tog så lång tid med förhandlingarna. Jag fick lite signaler på i somras att det var ganska nära förestående. Men de har, alltså Elias är smart, han är envis, han vet vad han vill. Jag tror att han är ganska bekväm med de här 3 åren som det blev, just för att han inte vill låsa upp sig någonstans om Vancouver nu inte skulle lyfta. Och om det var det som gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Det var väl också en liksom kombinerad förhandling med att Quinn Hughes också skulle ha, den skickliga backen skulle ha ett nytt kontrakt där. Han skrev ett lite längre, ganska liknande lönetaksträff. Jag menar, Elias gick lös på 7,35 i lönetaksträff, miljoner dollar per år, så det är ju ingen synd om grabben så sett, utan det här är ju mer en statussymbol. Och han aviserade väl tidigt också, även i media, att han kunde tänka sig att kanske inte maxa sin egen lön, utan att han ville ha ett konkurrenskraftigt lag. Så det är väl upp till bevis både för Elias, för Vancouver och hela organisationen där, att det ska tas steg åt rätt håll nu för att det här ska bli bra. För att fönstret är öppet så sätt att de fortfarande har att bygga på, men nu ska man ju utmana på riktigt här, och då är ju lagbygget som ska klaffa rakt igenom, och där är man väl inte helt övertygad om att de har träffat rätt på alla håll och kanter än. Men de två byggstenarna var ju Hughes och Pettersson, de var ju rent nödvändiga för att starta säsongen på rätt sätt.
Ja, vad är din åsikt om det, Håkan?
Jag tycker att man måste ge en liten eloge faktiskt till Jim Benning, han som är GM, har varit väldigt kritiserad de senaste åren just för att det har gått utför för Vancouver, menar man på. Dels så blev han i somras av med tunga kontrakt, gamla kontrakt, Rosell, Louis Eriksson, några av de här killarna som verkligen hade sett sitt bästa dagar och var rätt dyra. Fick han tillbaka Oliver Ekman Larsson där på ett tungt kontrakt och kanske lite frågasatt om det verkligen var ett smart drag. Men sen visar det sig nu när han får ljus under kontrakt att det kontraktet är precis lika långt som Oliver Ekman ser kvar. Det innebär att när Olivers stora lön försvinner, då kan man faktiskt satsa på Hughes om han fortfarande är den backen som man tror ska leda det här laget. Så att, där har han varit smart. Han har varit smart också på det sättet att han har fått en Elias på det här sättet på 3 år. Man har 1 år kvar på en så kallad RFA när han blir kvar, eller efter 3 år. Och då kan man automatiskt bara ge han 10% högre, så har man liksom honom ytterligare 1 år också. De har Besser, Miller, Horvat på nya kontrakt här de närmaste 2 åren. Så att då kan de också få in de här. Så att om man tittar på den totala bilden så har han faktiskt gjort ett jäkla smart jobb tillsammans med spelarnas kontakt som är då. Det är ju CNA, det största bolaget där borta. Va? Så att de har ju då kunnat arbeta egentligen 2 parter trots att de är 3 stycken inblandade för att få det här på bäst möjliga sätt för just Vancouver ska kunna bli en bra klubb som kan utmana nu. Så att jag måste faktiskt säga att den största vinnaren i det här, det är faktiskt Jim Benning som kommer gå ut med det här med ett väldigt högt huvud. Och blir resultatet bra sen, då kommer han bli geniförklarad faktiskt. Så att alla tre av de här tycker jag har gjort ett jäkla bra jobb tillsammans för att få det här hit de har fått.
Varför tog det så lång tid då? Ja.
Jag tror nog att det inte är så lätt, vet, när man ska ha in alla, plus att man ska se att alla de här sakerna fungerar. Och sen vet vi faktiskt inte, det kan ju ha varit klart i stort sett som du säger. Men sen måste man då finslipa saker och ting, och sen kanske man måste skapa lite utrymme i längden genom att förbereda andra saker runt omkring också. För det är trots allt så är pengar en sak, va? Längden på kontrakten tror jag har varit det tuffaste. Man bränner alltså ett år på free agent-tider på Hughes, va, till exempel. Och det kunde ju rätt, ja, det som har kunnat ställt till det lite, för att det lockar ju alltid. Men ser man då till exempel på att laget då blir av med Oliver Ekman Larsson, det kommer in 7 miljoner extra dollar där som man kan använda till Hughes när han kommer, då kan det ha varit en sån här liten ska vi ta det, ska vi inte ta det. Så att det finns alltid små delar som man blir sur på. Jag vet, det är ju folk som blir förbannade om de inte får två par skridskor i Sverige varje år, utan de måste betala ett par själva. Så att pengar har alltid en förmåga att irritera folk, även om det är kronor och ören när det handlar om miljoner.
Jag är överens med dig, Håkan, och jag tycker också att Vancouver och Benning har gjort ett bra jobb här. Men det som bekymrar mig lite här, det är någon som inte är riktigt nöjd med att de inte fick det här gjort innan träningslägret började. Så att det är någon som har gett sig lite grann, och jag tror att man hade velat ha Elias på ett längre kontrakt egentligen. Att han har varit ganska hård på att även om han har en RFA-år kvar när kontraktet går ut nu, jämförbara spelare med honom har fått bättre betalt och längre kontrakt. Och, ja, en liten gamble från båda sidorna kan man känna på utsidan här, att det var nog en liten form av en kompromiss här. Och kanske att det tog så lång tid var ju, precis som du säger här, att båda spelarna representerades av samma firma, agentfirma. Så det blev ju en paketdeal även om de var separata. Och ja, det var nog stött och blött väldigt många gånger. Men lite bekymmersamt att de inte kom igång till träningslägret börja, kan jag tycka. För det hade varit viktigt för både spelarna och organisationen i stort där. Men ja, det är inte så långa träningsläger, så de får väl göra en snabb omstart här som ja, du gjorde med din dator, och så kör vi så här.
Men man bara titta på det också, det är klart att det handlar väldigt mycket om de här siffrorna, och som du säger så förväntar man sig att Elias ska få ett ännu bättre kontrakt, även fast som du säger 65 miljoner gånger 3 är ju en fantastisk summa såklart. Men vad tror vi om det hockeymässiga med Elias, Håkan? Ska man vara lite orolig där att det kan stanna upp med tanke på det var ju en ganska tuff skada som höll honom borta väldigt länge.
Ja, och just handleder och såna här saker är ju rätt viktiga delar av kroppen. Och han är ju den kille som vi säger som har jäkla touch i allt han gör. Skottet där med handledsnärten och allting sånt där. Så att det kan väl egentligen påverka, inte någon större grad i och för sig, för att han var borta så länge just för att få det här, få till det ordentligt och bli riktigt frisk. Men det är ju självklart så är det ju det, för att vi ser ju honom som den stora stjärnan. Det är inte helt säkert att alla ser honom som den stora stjärnan. Miller har ju en högre position för tillfället. Jag tror Horvat är också liksom kanske den drivande i den där klubben för tillfället med kaptensbindeln och allting, va. Du har också Besser där som är samma typ egentligen som Elias. Det är ju frågan om Elias kan gå in och ta den här centerrollen. För kan han ta den rollen och vara spelförande på det sättet som han var också i powerplay till exempel, då blir han ju en juvel i den här kronan, va? Så att självklart jätteviktig säsong för honom, va? Vi förväntar ju också att han ska vara på något vänster ledande i kanske en svensk tredje eller andra, eller till och med kanske första kedja i ett första powerplay i ett eventuellt OS-lag, va? Så att Det är en stor säsong framför honom, definitivt alltså.
Om man tittar på det just med svenska ögon, Rickard, om du skulle ta ut de tre mest spännande svenskarna inför den här säsongen, vilka hamnar där?
Ja, alltså, jag tycker att Elias säsong är väl kanske det som är mest spännande, att se hur han kommer med det här nya kontraktet, kommer tillbaka från sin skada. Är handen bra igen? Kan han lyfta till de här höjderna? Så Vancouver ser Elias Pettersson som en klar första center. Han är den som kommer få nycklarna till att köra offensiven. Men det har varit, inte smekmånad att komma in i ligan, men det har alltid varit det här, ja, men han är ung, han är på väg åt rätt håll. Sen var det väl egentligen första hacket i skivan här på karriären på många år för Elias. Men Han har förberett sig bra och flyttat till Stockholm och kört med personlig tränare där. Och jag hoppas att han kommer in på rätt sätt här och får självförtroendet igen. Man borde inte tvivla på honom, utan det är klart att någon form av motgång måste man ju kunna komma över också om man ska vara på toppen av världshockeyn som man ändå nosar på. Men jag tänker på spännande svenska spelare, så tänker jag på de här unga killarna som kommer in. Jag tänker på William Eklund i San Jose som har gjort väldigt bra. Långt ifrån säkert att han får börja NHL, att han ens får stanna där borta. Men det känns spännande med en ung svensk pigg forward. Låt vara att han är djurgårdare då, så det är väl ett litet minus, Håkan. Men han ska bli spännande att se.
Han borde ju vara hemma, som du säger.
Ja, exakt. Du vill ju ringa hem honom. Nej, han har en spelstil som jag tror kommer passa otroligt bra där borta. Om man bara är redo mentalt, så varför inte? Och sen tänker jag på Lucas Raymond också, som har haft ett bra träningsläge i Detroit där istiden borde finnas. Är han redo att spela? Det ska bli otroligt kul att följa i så fall. För jag tycker också att han har en spelstil som borde passa på de här små rinkarna. Han är bra på små ytor. Han får iväg skottet snabbt. Modern forward. Och vi behöver moderna svenska forward som kommer in och lyfter här nu. Jag kanske är väl optimistisk. Sen, Jonathan Dahlén, vad ska vi tro där? Kan kännas som att det är ett för stort hopp att spela NHL. Har gjort det okej på försäsongen. Jesper Fredén som är i Boston nu, spelat bra i Skellefteå några år, Alexander Holtz. Det är de som jag tycker är spännande. Det är svårt att säga att det är någon annan som jag är supernyfiken på annars. Har jag missat något?
Nej, det är egentligen inte. För de andra har ju liksom, de har ju kommit in i sina klubbar och har liksom hamnat på rätt ställe i matordningen, så att säga, i matkön där. Så att de vet ju ungefär vad de har för positioner. Frågan är ju just om Elias kan ta ett extra kliv upp, för han är ju då en potentiell superstjärna. Åt andra hållet så kan vi ju fråga oss då, med tanke på ser ut att vara en besvärande skada på Bäckström. Alltså firma Bäckström och Vetchkin har ju varit egentligen en förutsättning för att Washington är bra. Har de det klöset kvar tillsammans? Och höftskada, det är aldrig kul att höra nu för tiden, för att hur många vänner och bekanta har vi inte som har höftskador och som har på ett eller annat sätt varit tvungen att göra någonting åt dem. Va? Och det är rätt så tuffa operationer. Så att det är lite oroande faktiskt för Bäckis där. Men... Och sen är det som alltid, alltså jag måste säga, den största spännande, mest spännande namnet för mig fortfarande, det är Mika Zibanejad, va? I en klubb som egentligen nu känns för första gången på ett antal år redo egentligen att börja spela och försöka ta sig till slutspel, och ett Rangers som ser rätt bra ut på pappret än så länge i alla fall.
Men just om du stannar kvar vid Mika lite där, vad ser du just i det potentiella kring honom? Alltså, hur högt kan han nå och hur högt måste han nå för att Rangers ska kunna vara där du ändå förutspår att det kan ske något, Håkan?
Ja, de måste ju först och främst gå till slutspel. Det är inget tvivel om det, va? Det är liksom det accentuerar lite egentligen att man är en stor klubb, att man klarar att gå till slutspel. Och sen självklart då, så måste jag ju hitta den här tandemspelet med The Breadman, för att på något vänster kunna få deras powerplay att fungera. Två högerskyttar där, det är inte så helt vanligt att de fungerar bra ihop heller, va? Men de här två har haft lite kemi genom åren. Vad Gallant gör nu, om man sätter ihop dem eller om han separerar dem för två bra powerplay, det är ju det också som är en liten frågeställning på det hela. Men Mikas roll som första ledande center i New York Rangers, det är en tung position alltså. Det är få spelare vi har haft som har haft den rollen riktigt. Va? Det är att jämföra lite med att ha då kaptensbinden i till exempel Detroit som Lidas hade, eller Foppa på sin tur, Sudden i Toronto. Det är den här Original Six-lagen, att vara riktigt, riktigt stor i de klubbarna. Det är spännande. Och sen Nisse Lundqvist på backsidan där, va? Men det kanske vi ska vänta med en säsong eller två innan vi lyfter honom till skyarna.
Jag blev lite nyfiken på det du var inne på där, Rickard, också när du pratade om Raymond. Du säger att han har spelet för det, men är han redo, ställer du en fråga själv där när du pratade om honom. Vad är det som han ska vara redo och som han måste klara av i så fall? Vad är det som skiljer för att ta det där sista steget in i en NHL-trupp?
Jag tror att det som är viktigt när man kommer in i ligan i stort för alla spelare, men framförallt de här offensiva supertalangerna som vi väl ändå får säga att Raymond är, det är att komma in och kunna behålla självförtroendet, få spela i en sån position och känna det här är otroligt svårt tajmingmässigt. Ska man spela sig in och skaffa sig självförtroendet eller ska man kunna komma in och behålla självförtroendet? Vi har sett många, inte minst i det laget som Håkan pratade om här med Rangers, med Capocacco och Lafreniere som kom in med väldigt hype och inte riktigt klarade att leva upp till det, och känns som att deras självförtroende fick ganska så stora törnar direkt. Det är väl det jag är lite mer orolig för, att det kan vara bättre att få komma och spela i AHL och känna att man gör mål och poäng där och sen lyftas upp. Och Detroit har ju ganska ofta gjort den pedagogiken med unga spelare och väntat med att lyfta in dem innan de har varit riktigt bra i AHL. Men ja, det är väl mer det. Nisse Lundqvist som ni pratade om i Rangers också. Där tror jag en kille som har blivit lite bortglömd kanske är hemma också. Han var ju otroligt bra i Luleå redan och han känns mer färdig som seniorspelare där. Så får han chansen att spela i Rangers i en roll där han kan spela till sina styrkor och jag tror han kan bli en jäkligt nyttig pusselbit där. Han har sett bra ut på försäsongen enligt rapporterna också. Så det är... Det finns en del spännande här när man börjar skrapa på ytan och jag är också nyfiken på Rangers. De har ju en ny tränare också där som Gallant som jag tror kommer få bättre ordning på strukturen i stort, för att det är väl det som har saknats mest kanske i Rangers tycker jag. Det känns som det är någonting som skavt systemmässigt med alla de här skickliga spelarna de har fått in. Så powerplay kommer inte bli ett problem, det är jag inte orolig för alls, utan Mika på kontraktsåret, det är väl dags att lyfta ytterligare här. Hans lön på 5,3 tror jag han har nu den nästa år, om han spelar som han har gjort de sista åren med bortsett från starten i fjol när han var lite påverkad av covid, då är han ju en spelare som kommer behöva betydligt bättre betalt. Så har Rangers råd med det? Ja, vi får se.
Ja, det är många frågetecken där, men utropstecken så här långt. Jag tycker också det är jättekul när man ser de här klippen från nätterna, liksom Holtz gör mål och att han blir glad och att det är den här attityden. Det känns som att de har tagit ett kliv, de här unga svenskarna. De är inte blyga när de kommer över nu. Inledningen är Holtz, Raymond och Eklund framförallt, och sen ska vi följa Dahlén också. Men de här stora namnen då? Om jag säger Filip Forsberg, Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson som ni var inne och snuddade vi också. Vad svarar ni då? Hur intressanta blir deras säsonger med tanke på var de står i karriären?
Ja, just det du säger va. Det blir ju ett helt annat perspektiv på dem. De måste ju på något vänster, inte för Hedmans del så att säga, men kanske framförallt då Filip, Erik Karlsson på något vänster också tycker jag, att studsa tillbaks då. Oliver Ekman då som får helt plötsligt få spela i ett land där hockeyn är... Ja, det finns ingen större än hockey, va? Till skillnad mot att ha varit i Arizona där kanske hockeyn har varit en konstig sak som händer där borta i öknen en bit ut härifrån stan. Bara få liksom den lilla känslan tillbaks för hur viktig hockey är för folk runt omkring sig. Det kan ju vara en gnista som tänder någonting. Så att han ska bli väldigt spännande att se faktiskt om han klarar liksom att mobilisera upp den glöden igen, va? Tycker han har gått lite på sparlåga. Han har spelat bra, ingen snack om det. Men han har liksom inte gjort mer än vad det har förväntats av han. Så att det är en jättebra. Erik Karlsson vet vi, han har ju en potential som alla har kanske överdramatiserat lite och sett lite för stor i förhållande kanske till både spelstil och hur spelet har förändrat sig. Och framförallt hur han då är med skador och skadebenägenheten har kanske tappat lite. Så att det är en stor utmaning. Filip Forsberg tror jag har utmaningen att vara ett lag som man ser egentligen inte kanske är det bästa för tillfället. De är nere i en vågdal. Jag kommer inte nämna det där konstiga ordet om att man gör något annat än man håller på att göra någonting som man inte, typ, som jag inte tycker om. Och han är kanske inte den största spelaren i laget heller, utan det är Roman Josi. Så att han har en annan position nu. Inte så många lekkamrater kvar när Victor Arvidsson flyttade till Los Angeles. Så att det finns en hel del frågetecken ju våra etablerade spelare som är på en helt annan nivå än våra nya spelare. Och det är liksom, det är det som är lite spännande också, för att det här är ju ett pussel för alla lag. Och pusslet innehåller den här delen tredimensionella bitar. Det är inte bara vad man gör på isen, utan det är hur man då hittar sin plats i ordningen runt omkring och sen livet utanför.
Någon åsikt om det där, Rickard?
Ja, det har jag.
Erik Karlsson, jag intressant tycker jag.
Ja, jag tycker att alla de killarna som du nämnde där inledningsvis, de har ju bevisat att de är otroligt bra spelare i den här ligan. Men förväntningarna är väl kanske satta daterade bak ett par, två, tre år där det har varit tuffa säsonger. Och mentalt är det inte helt lätt att hitta de här nytändningarna. Men det jag tänker och hoppas på för Erik Karlssons del till exempel, att det har varit lite mer lugn och ro runt honom ändå. Han har landat där i San Jose. Förväntningarna har sänkts lite grann. Så jag tror att får han bara komma in och spela lite mer sitt eget spel här och så. Det finns en växel kvar i honom, även om vi inte kommer titta på Norris Trophies där längre. Det har jag svårt att tänka mig. Så är han fortfarande en otroligt, otroligt skicklig spelare. Så lite av en nystartssäsong för honom. Och ska inte säga sista chansen, men ska han vara topp-toppspelare i ligan igen så är det dags att koppla på. Ekman Larsson har vi ju, han har fört någon egendomligt anonym tillvaro i Arizona där, så man vet inte så mycket om honom egentligen, vad han går för nu. För jag tror att det har varit otroligt svårt att spela i Arizona med tanke på all turbulens som har varit omkring, men hans bästa år har ju verkligen legat bakom honom också nu, så det är upp till bevis även där. Filip hoppades ju extremt mycket på, fortfarande skicklig, haft skadebekymmer, men jag tror inte att han kommer lyfta till de där 50 målen som det pratades om ett tag där. Så det är andra som har gått förbi i kön, men fortfarande otroligt bra spelare. Sen har vi ju gamle trofast, om man får kalla honom, Viktor Hedman. Han är fortfarande grym de etablerade spelarna, det är väl det vi saknar lite grann just nu. Så det är otroligt många som är väldigt skickliga, väldigt bra, men topparna är lite för få, om man skulle få önska sig någonting på de svenska toppspelarna, framförallt på forwardsidan.
Ja, det är ju som egentligen, vi är som den svenska fjällvärlden kontra den alpvärlden. Va? Vi har väldigt många mjuka, långa toppar som inte är speciellt höga. Men det är liksom det är ett väldigt vackert scenario. Kommer man inte till Alperna, va, så är det topparna höga och spetsiga istället. Va? Och det tycker jag många andra länder har ett antal spelare på. Så att vi producerar mängd, kvantitet istället för så hög kvalitet som alla andra. Fast vår kvalitet är på en väldigt hög lägsta nivå, kan man väl säga. Som vi alltid egentligen säger. Vi har ju alltså 3-4 Tre Kronor upplager som är ungefär lika bra varje år. Men vi kanske inte har det laget som vinner VM-guld i slutet av säsongen än så länge.
Man brukar ju säga det där bredare, bredd, spetsigare topp. Men om man jämför med Finland till exempel, så känns det som det är lite tvärtom. Exakt. Att de har smalare botten men spetsigare, bredare spets.
De har vänt pyramiden.
Ja, den är nästan som en cylinder.
Ja. Men du, jag tyckte det var rätt kul när du säger Finland. För jag sa det, vi pratade om liksom att backa tillbaka lite och försöka få tag i ny plats. Puolijärvi är ju en sån här spelare som har gjort det egentligen lite det, va? Rapporteras ju nu vara kanonbra på träningsläger för Edmonton och i superform och ser väldigt stark ut. Så att det är en av de där typerna av spelare som egentligen kanske kom in för tidigt i ligan, backade lite, flyttade hem och nu har tagit chansen egentligen, va? Lärt sig engelskan, fått lite mera kontroll på vad som sker runt omkring sig. Så att jag tror att det är en lärdom också för många av de här spelarna som sticker över redan nu 19-20 år liksom, att det kostar egentligen inte så mycket att vänta ett eller två år. De där miljonerna dollar, de ligger faktiskt kvar och väntar på det.
Mm. Jag älskar när ni blir så där filosofiska när ni sticker iväg och målar beskrivningar som alp och cylindrar och allting. Det är helt underbart. Men vi tar oss under jorden nu. Men nu tar vi till oss till Metropolitan. Vi tog ju två divisioner i förra veckans podcast. Idag så är det dags för Metropolitan och Pacific. Och Metropolitan, vi färskar väl upp minnet nu i och med att de hade gjort om lite med divisionerna i fjol. Så här ser det ut nu, tillbaka till det vanliga. Rangers, Flyers, sen har vi Pittsburgh, Washington, Columbus, Devils, Islanders och Carolina i Metropolitan. Du har pratat en del om Rangers där också, Rickard. Men om du skulle ta fram slutspelslagen, vilka tror du att det blir?
Jag tror väldigt mycket på New York Islanders. Och det baserar jag på att de har varit så ramstarka ända sedan Barry Trotz tog över. Man har en väldigt bred bredd, om vi ska dra den referensen igen, och kanske också saknar de här riktigt spetsiga spetsarna, men det har inte visat sig att det spelar så stor roll, utan man har jättebra försvarsspel, man har två bra målvakter, man har spelare som kan göra mål och poäng framåt, man har ett bra system. Så jag förväntar mig att Islanders ligger högt högt upp i den här divisionen, kanske det bästa laget i min bok på förhand. Jag vet inte om det passar dem dock. De ska egentligen slå lite ur underläge och vara ifrågasatta.
Jag tänkte säga det.
Ja. Det känns inte som att man pratar om Islanders som man säger att de ska vara i toppen. Men nej, de tycker jag känns mest homogena. Jag delar uppfattningen att Rangers känns spännande och ser bra ut. Så de bör ju gå till slutspel. Washington, Pittsburgh börjar ju bli lite ålderstigna och skador inledningsvis på Crosby och Malkin i Pittsburgh, på Bäckström i Washington. Jag vet inte riktigt vad jag har dem, även om jag ser dem som de två nästkommande lagen. Philly har ju haft en jättekonstig offseason, gjort om en massa och tagit in Ristolainen till exempel, som knappast gör laget bättre. Men vi får se, de är i den liksom vinnarhålet att de får slå lite ur underläge. Har ju fortfarande en hel del kvalitet kvar i laget, men Carter Hart, målvakten, var ju helt under isen i fjol. Han behöver ju komma upp och spela bra om de ska ha någon chans. Carolina, det är riktigt heller förstärkt, utan snarare känns som att de är någonstans där i gränslandet. Devils är lite för unga, så vad ska vi landa i? Jag tror väl ändå på Washington och Pittsburgh som slutspelslag, men det är långt ifrån säkert, för Columbus tror jag inte på. De känns fortfarande för skakade. Det har inte blivit någon succé med Laine sen han kom över, och det är ingen bredd på centersidan till exempel. Jag tror inte på Columbus, utan det kommer bli jämnt i den här divisionen. Herregud, det är inga lag som känns så där superklara, utan det jag baserar på att jag gillar Islanders, det är att de är mest homogena. Annars kan man hitta svagheter i alla lag egentligen.
Ja,
jag tror också det här är den jämnaste divisionen. Förlåt.
Ja, kör vidare med det också, för det känns lite som att det är en liten skakig division. Kommer vi se någon Stanley Cup-vinnare från den här divisionen? Hur stor är den sannolikheten?
Ja, det är alltså det är 25%, kan man säga så. Kan man vara så kaxig?
Eller feg.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det här kommer bli en jättestark division, där det kommer vara kanske det minsta glappet mellan det laget som vinner och det som kommer sist. För just som du säger, alltså, Pittsburgh med de skadorna, Gensel nu i covid-19 också inför starten, Washington och säger att Bäckström är borta, säger att det blir lite gnissligt i starten från Ovechkin som inte kommer avgöra det här. John Carlson har inte den här poängsamlingen i början på säsongen. Målvakterna kanske håller lite sämre klass än vad de gjorde på sitt yttersta. Så att det finns egentligen bara Columbus där som alla är lite oroliga för kanske ska ramla ner rätt tidigt. Men å andra sidan, kan glädjen efter att bli av med Tortorella, om det nu är någon glädje för spelarna där, kan det så att säga bli ett positivt lyft för dem då? För att de har ju, när man tittar på laguppställningen, helt okej lag egentligen. Ska ju kunna slåss i alla fall om att inte komma sist, om man säger så. Vilket gör att det kommer bli rätt tajt nerifrån. Carolina och Islanders tror jag kommer bli de som går vidare här. Men sen, och det är jäkligt konstigt, men så är det ju också. Vet, att det är ju samma som i Stockholm, AIK och Djurgården. Där. Alltså, hur bra AIK ändå är, så är de lillebror till Djurgården. Okay. Islanders är alltid lillebror till Rangers. Va? Kommer Rangers spela bra så kommer de alltid få strålkasta ljuset på sig. Då kommer Islanders springa lite under vad kallar man under täcket där, så att de blir bäst i alla fall i stan. Islanders vinner nog divisionen, det tror jag.
Du vet att ibland så är lillebröderna bättre än storbröder, det vet du, Håkan?
Åh, det är bara i familjen Gide det.
Det var det jag syftade på. Nej, jag skojar. Ja, men det är högintressant, och just det här, hur mycket kommer det spela in med OS, tror du, Rickard? Du är inne på Pittsburgh här, och det är lite skadebekymmer. Det är ju redan så med Malkin och Crosby, och Håkan var inne på Gensel där som ju är sjuk nu också, men det kommer ett OS. Crosby är redan uttagen, och det är såklart att han ska med där i februari. Men det har ju varit jobbiga säsonger för de här stora stjärnorna i Pittsburgh till exempel. Hur mycket ska man väga in det?
Ja, kanske inte så där jättemycket från starten då. Jag tror att de flesta av de här spelarna som är lite rutinerade, det gör de inte så mycket att det händer någonting i en lång säsong som bryter av och får lite energi utav det. Sen kan det väl komma dippar under säsongen som det gör för alla, men det är väl skadorna annars som jag ser som det stora problemet, och jag tror inte Crosby är det största frågetecknet där. Inte Gensel heller, som var dubbelvaccinerad och har hamnat i det covid-protokollet. Så det är bättre att det händer nu på något sätt, och förhoppningsvis så kommer han tillbaka i fullt slag så snart som möjligt. Malkin däremot känns det som att han har börjat bli lite påverkad av all skadefrånvaro som har varit under de här senaste åren sedan de vann Stanley Cup egentligen, så inte han riktigt hittat den fysiska formen som han behöver för att kunna vara helt dominant. Så Det är väl ett större frågetecken vad som händer med Malkin, tycker jag, än Crosby, som har fixat en grej i handledningen som han säger själv har påverkat honom under ett par säsonger. Har inte märkt jättemycket.
Nej, jag tänkte säga, han märks på backhandskottet. Hans,
ja, jättedåligt va?
Eller hur?
Nej, men det är rätt kul att titta på de här lagen i den här divisionen. Om du ser Carolina till exempel, väldigt många finländare som kommer vara med i OS. Du kommer se Rangers, då kanske deras storstjärna Mika...
Panarin
var
med.
Ett par stycken till.
Törs de ta
kanske
ut honom?
Ja, det tror jag. Det är Kina de ska till.
Ja, det är sant.
Jag har inte sett
Pittsburgh också och Washington. Alltså, det är många som ska vara med i OS. Islanders har Pulock och Pelleck. Alltså, det är de två som kanske kommer med. Resten kommer inte vara med. Så de kommer ju ha hela sitt lag hemma.
Barcel,
ja.
Ah, jag tror inte han kommer med sig. Okay. Jag undrar det. Kanada har ett hyfsade spelare att ta av.
Jag tänkte bara på det ni var inne med Panarin. Jag har inte sett nu, för de är lite heta, Ryssland i OS då, men vi säger Ryssland ändå. Vilka tre namn tog de ut? Har ni sett det?
Nej.
Det får vi fånga upp sen till nästa.
Men jag kan ju tänka mig Vasiljevski, Ovechkin. Vilka kan de ta de sista? Panarin kan de inte ta.
Kucherov.
Ja, Kucherov tar de.
Ja, såklart.
Vaket. Ja, men vi drar vidare då. Då fick vi de fyra förhandsfavoriterna i alla fall där från Rickard. Och du får hojta om jag säger fel. Men Rangers, Washington, Pittsburgh och Islanders som huvudfavorit i Metropolitan. Ska vi dra till Pacific också, Håkan, och doppa ner våra hockeytår i den där divisionen, som kommer få väldigt mycket ljus på sig med tanke på att Seattle då tar sig in i NHL och i den divisionen. Hur kommer den sluta, den divisionen?
Ja... Där de tvistade lärde. Det här är kanske den divisionen som är enklast att utse vinnaren i. Och det tror jag faktiskt är Edmonton.
Varför då?
Jag tänkte, var det någon som hörde någonting? Jag tror det var någon som tappade något. Svimmade. Nej, men jag tror Edmonton faktiskt kommer vinna divisionen. Jag tror de är så pass bra. Och jag tror de har på något vänster, ska man kalla det, växt in lite. Eller... tycker att nu jävla får det vara nog här med dåliga prestationer. Så att jag tror faktiskt i kraft av de andra lagen som inte är speciellt bra heller. Jag tror Seattle kommer komma in men inte vara lika bra som till exempel Vegas var när de kom in. Det är större respekt för dem. De har fyra stycken andra femmer skulle jag vilja säga. Om man tittar på deras spelarmaterial egentligen i fråga om till skillnad mot vad Vegas kanske hade då. Sen får man väl förutsätta att det är någon som kanske ta plats lite mer i Seattle, precis samma sätt som egentligen William Karlsson gjorde i Vegas där. Jag tror Vegas kommer gå till slutspel. Jag tror och hoppas att Vancouver kommer göra det, för jag tycker deras lagbygge ser väldigt bra ut. Så tror jag också kanske att Los Angeles kommer dit. Väldigt många svenskar. Den här divisionen, alltså nästan 30 svenskar, 29 svenskar på rostern för tillfället. Och det är ju nästan mest av alla de här fyra divisionerna. Vilket gjort att det är mycket svenskar, och därav Los Angeles har ju hela sex stycken till och med. Så att det skulle ju vara väldigt kul om LA faktiskt kom till ett slutspel. De har ju varit och haft väldigt mycket unga spelare på sitt system nu, som de måste börja generera lite resultat utav. Va? Så att jag hoppas och tror att det är mitt i den här generationsväxlingen där fortfarande Kopitar och är den som driver det hela. Men att det kommer underifrån, det kommer lite svenskar och Viktor Arvidsson i spetsen av dem, de kommer att ge lite stadga till dem. Så att jag tror faktiskt att det blir Edmonton, Vegas, Vancouver och LA till slutspel.
Håller du med, Rickard?
Jag håller inte med om att jag tror att Edmonton kommer vinna divisionen. Jag tror att vi är alla superöverens om att de har de två bästa spelarna, eller två av de absolut bästa spelarna i världen framåt. Men jag ser inte hur ett lag med Darnell Nurse, CC Keith och Barry som de fyra främsta backarna ska kunna konkurrera och vara stabila nog och vinna framåt. Då får McDavid lägga i en växel till och göra mål framåt. Man har ju Smith och Koskinen kvar i målet, vad är det också?
Ja, det kanske alltså, det jag snackade.
Bakåt är det... Man kan inte... Då ska de spela 80-tals Edmonton Oilers hockey och vinna med 7-5. Men nej, jag är inte övertygad om vad man har gjort på backsidan. Det är inte. Även om jag tycker också att divisionen i sig känns ju otroligt öppen. Vancouver borde ju kunna kliva in i en slutspelsplats om man får en normal produktion av sitt lag. Och Vegas, även om de har inte förstärkt så sätt på, känns som att de är lite på nedgång. De tror jag kommer vinna divisionen. Calgary står och stampar lite. Jag tycker att både Anaheim och Los Angeles har väl, de har en hel del unga spelare som är på väg att ta över lite grann och slå sig in där Kings kanske känns lite längre fram ändå. Men otroligt öppen. Jag tror Seattle kan gå till slutspel faktiskt. Och just med den anledningen att, som du säger, att de har varit brett lag. Man satsar på det. De har inte gått bort sig lönetagsmässigt heller och gått på de här stora kontrakten och namnen, utan de har utrymme kvar. Jag träffade Per-Erik Eklund, scouten i Löfbergs arena i helgen, och pratade lite snabbt med honom om lagbygget och så. Och de var ganska nöjda med vad de hade fått in. Och just förväntningsmässigt också, så tror jag att de har en fördel att det är ingen som förväntar sig att de ska gå långt, utan de får bygga lite grann. Det som Vegas hade när de klev in också, vi var ju otroligt frågande till hur det skulle gå för dem. I alla fall kommer jag ihåg att jag var det. Och sen bara tog flera spelare, just det där som du sa Håkan, att de fick lite större roller, växte in i dem. Sen är det långt från säkert att det blir den succén, men jag tror att de kommer i alla fall kriga om en slutspelsplats. Det är jag helt övertygad om.
Per-Erik Eklund, alltså, jag har bara satt och tänkte tillbaka nu också. Vilken lirare det var, Håkan.
Ja.
Och Rickard.
Pelle.
Ja, herregud. Men ni nämnde inte Calgary så mycket, varför då?
Calgary är svåra att tolka lite. Alltså man har Sutter bakom bänken där som kan skrämma dem till stordåd. Självklart, va? Och det var ett skillnad när han tog över. Men på något vänster så är det fortfarande samma sak där. Målvaktsfrågan. Det blev av med Jordan och bästa backen nu i expansion draften. Gaudreau, vad är han egentligen?
Han gillar inte Sutter.
Nej, han hade tuff säsong i fjol.
Det passade inte honom.
Nej, det tror inte jag heller. Det är inte så mycket fråga om att han lägger glas ut i egen zon direkt. Det tror jag att Sutter vill i vissa fall. Så att det är egentligen den kombon där som inte riktigt tycker jag känns som att den går hand i handske.
Nej, det blir spännande och som sagt väldigt många svenska och intressanta stater då i Pacific. Det är synd att den ligger så långt bort den här divisionen så att de ofta spelar på de där jobbiga tiderna. Tur att det finns via Play så man kan se dem i efterhand där. Men vi är väl alla överens om då att Vegas kommer vara en av de stora utmanarna till titeln den här säsongen. Och i Vegas så finns ju målvakten Robin Lehner som sannoliken har varit i rubrikernas centrum de senaste dagarna. Våran krönikör Peter Sibne på eliteprospect.com pratar just om Lehner i hans krönika den här veckan.
Det är inte särskilt svenskt att säga vad man tycker, brukar det heta. Men det stämmer ju inte. Det finns gott om svenskar som säger vad de tycker varje dag. I tv, på tidningarnas ledarsidor, inte minst på sociala medier, så tycks det ju ständigt och jämt. På arbetsplatser, skolor, i kommunstyrelser och på idrottsföreningarnas årsmöten. Hundratusentals, kanske miljontals svenskar säger ju precis vad de tycker rakt ut från hjärtat hela tiden, varje dag. Så jo, generellt sett är det visst ganska svenskt att säga vad man tycker. Men just i NHL, detta lilla mikrokosmos av galaxen, där är det faktiskt rätt så svenskt att inte tycka särskilt mycket. Särskilt inte om saker som är kontroversiella. Jag vill påstå att svenska hockeyspelare i NHL i alla tider, med ett fåtal undantag givetvis, överlag har betraktats som artiga, vänliga, ödmjuka, rent av fogliga och kanske lite för tystlåtna emellanåt. Genomgående svenska spelare rykte om sig om att vara välskolade, väluppfostrade och lätta att coacha. Kanske eftersom de kommer från ett utbildningssystem som i större utsträckning än i Nordamerika har lagets bästa framför ögonen. Det är nog faktiskt också en av förklaringarna till varför svenska hockeyspelare utgör omkring 12% av världens bästa hockeyliga, trots att vi har färre än 2% av världens aktiva spelare. Svenska NHL-spelare är lätta att coacha eftersom de är villiga att underkasta sig klubbens spelidé och de tvekar inte att fylla en helt annan roll än de kanske hade innan de kom till NHL. Det är inte heller särskilt svenskt att klaga när man har ett par hundra miljoner skäl att bara hålla käft och vara tacksam. Niklas Lidström, tvillingarna Sedin, Peter Forsberg, Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Börje Salming, Marcus Näslund, Henrik Lundqvist. De har varit lagkaptener eller stora profiler i hårt bevakade storklubbar. Men när det kommer till kontroversiella sammanhang har de sällan synts göra någon stor sak omkring sin egen person eller sina upplevelser och vedermödor. Foppa är ett bra exempel. Han var inte alls särskilt rädd för att säga vad han tyckte hemma i Sverige. Vi minns ju alla när han skulle åka och slå på Börje Johansson en smäll, till exempel. Henrik Lundqvist är ett annat exempel. En av de allra största vinnarskallarna som svensk hockey har haft. Han som aldrig backade för något rampljus. Men trots att killar som Foppa och Henke spelade med känslorna utanpå kroppen i NHL i 15 års tid så kan vi räkna deras konflikter och kontroverser utanför isen på en hand. Ibland kan man vinna på att uttala sig, men ofta kostar det mer än det smakar. Man väljer sida, riskerar att få folk emot sig. Att sätta sig själv och sin egen åsikt i centrum, många gånger på bekostnad av lagets bästa. Och just det där tror jag är förklaringen till att många svenska spelare genom åren hållit sig borta från medial uppmärksamhet. Håll käft och var tacksam. Robin Lehner tänker annorlunda. Och just i hans fall tycker jag det är väldigt bra. Det är lätt att glömma, men fram tills för bara 3 år sedan förde Robin Lehner faktiskt en rätt så anonym tillvaro i NHL. Men allt förändrades när han utan filter och rakt från hjärtat berättade öppet om sin svåra personliga kamp med mental ohälsa, missbruk och depressioner. Det var egentligen ingen konversation som var särskilt ny. Den hade funnits där omkring hockeyn åtminstone sedan den blossade upp rejält under den svarta sommaren 2011 när inte mindre än 3 NHL-spelare tog livet av sig. Flera före detta spelare och deras öden vittnade också om hur problemet sträckte sig betydligt längre bak i tiden. Men när Lena ställde sig upp och pratade om sin svåra väg ut i depressionen så gjorde han det inte efter karriären. Det var inte någon stämning eller någon tvist eller ett försäkringsärende som låg bakom. Det handlade inte om någon bitterhet över en karriär som tagit slut i förtid. Det var inte för att skylla sina problem på någon annan. Robin Lehner gick ut och pratade som en av ligans allra bästa målvakter när han stod på toppen. Han blev nominerad till Vezina Trophy den säsongen och eftersom han dessutom satt på ett utgående kontrakt så jagades han vid tillfället av ligans absoluta toppklubbar. Det hade varit lätt att bara hålla käften och vara glad och tacksam för att han ju själv mådde mycket bättre nu. I våras var Lehner en av väldigt få NHL-spelare som vågade uttala sig om de stenhårda protokoll och personliga covid-restriktioner som fortfarande gällde för NHL-spelare. Trots att spelarna fått dubbla doser vaccin sedan flera månader tillbaka var det ändå framåt sommaren i princip förbjudet för dem att umgås med människor utanför laget eller ens utanför det egna hushållet. Lena visste att ämnet var kontroversiellt och att spelarfacket knappast skulle gå ut med ett pressmeddelande till hans försvar. Inte många skulle dra en lans till hans försvar överhuvudtaget, trots att de flesta spelarna antagligen höll med honom. Frågan var kontroversiell, men frågan var viktig för honom. Så han drog sig inte för att lyfta hur förödande restriktioner omkring socialt umgänge kan vara för människor som kanske behöver just detta för att överleva. Det var ett ämne han brann för. Nu i dagarna är Robin Lehner på tapeten igen. Den här gången handlar det om hur NHL-klubbarna gamblar med spelarnas hälsa för sin egen vinningsskull. Och kanske mer specifikt i fallet med hans före detta lagkamrat Jack Eichel. Hur Buffalo där sägs fördröja en avancerad ryggoperation till förmån för en quick fix som snabbt får Eichel tillbaka på isen igen. Därifrån leder diskussionen snart vidare till hur frikostigt det på vissa håll i NHL delas ut antidepressiva piller, sömntabletter och kraftiga smärtstillande preparat för att hålla spelarna i stridbart skick. Bland annat pekades Philadelphia Flyers coach Alain Vigneault ut som en tränare som inte tvekar på att agera doktor. Vigneault avvisade direkt anklagelserna. NHL fick snabbt gå ut och kraftsamla och avhöll ett krismöte med Robin Lehner under måndagen. Vi vet inte om några av de här anklagelserna är helt eller bara delvis sanna. Jag för egen del har ingen aning. Lehner har aldrig spelat för Vigneault. Kanske är det bara hörsägen. Jag har svårt att se vad Robin Lehner skulle ha vinna på att ljuga. Men det vi kan vara säkra på är att det nu kommer vara en hel del som försöker ta reda på mer i det här ämnet. Och det är nog inte helt fel. Jag har också svårt att se vad Lehner själv kan vinna på att ens uttala sig. Och det är just det som är grejen. Han sitter med 4 år kvar på ett långtidskontrakt med ett av ligans bästa lag. Där han är uttalad första keeper och har en utmärkt chans att vinna Stanley Cup. Så man kan ju tryggt peka på att han snarare har en hel del att förlora. Ändå väljer han att ta den här striden. Och det är väl kanske det som är lite osvenskt då. Och som kanske också inte bara är osvenskt utan går lite emot hela hockeyns DNA. Att hellre sätta sig själv och sitt rykte på spel för en god sak än att bara vara tacksam och hålla käften.
Tack så mycket Peter. Väldigt intressant det där. Och Rickard, när du hör om detta och har läst om Robin Lehners uttalande, vad tänker du då? Du som har varit där borta också.
Ja, man har ju lärt sig att Robin Lehner säger precis det han tänker. Och det, man gillar ju det på ett sätt. Samtidigt som att det blir ganska obekvämt när man inte kan ta det hela vägen. Han sätter ju, precis som Peter säger, han sätter ju press på sig själv på något sätt. Att hamna i stormens öga. Men han verkar ändå gilla att leva sitt liv på det sättet. Och det är en liten sån här säsong där för Robin Lehner, bortsett från allt det här som han pratar om utanför isen, där han nu ska vara uttalad första målvakt i ett topplag. Så ja, verkligen inget att vinna på det själv hockeymässigt, men han har ju liksom, de säger i USA, heart on his sleeve, alltså han har ju hjärtat utanpå kroppen på något sätt. Han måste säga vad han tycker, annars så kan inte han leva. Och kan det göra att man börjar prata om de här grejerna just med sömntabletter och sånt som han har förstahandsinformation från sig själv om, såklart. Och han vet ju om alla de här killarna som tar väldigt mycket sömnpiller, alltså de vet om det i laget, helt övertygade om att snacket går ju. Så just det här kommentarerna runt Vigneault, det var lite förvånande för mig, för att den blev svårare att tugga i sig. Men just med Eichel, jag håller helt med honom att det är klart att spelarna måste få vara med och tycka och tänka om sina egna rehabiliteringar och prognoser och komma tillbaka till spel när man känner sig bekväm med det. Den känns jätteviktig och bra att han tar tag i, och samma sak med sömnpillerna. Men det som skavde lite i mig, det var att man går på en coach som man inte har haft själv och inte presenterar mer bevis. Det blev mer någon, ja, jag vet inte, det kändes lite onödigt i min bok i alla fall. Men med det sagt, så man måste ändå respektera Robin Lehner, eller måste, jag respekterar honom alldeles oerhört med tanke på de sakerna som han säger som är jobbiga. Men jag tror inte det passar alla att gå ut och vara så här frispråkiga heller, utan man måste kunna backa upp det också.
Ja, för det här är en stor puck nu, och det märker man då över Peter Stibner som ju bor där borta i USA, i Florida. Det rullar ju igång ordentligt där borta också. Mullra, Håkan, och NHL, hur kommer de agera tror du efter det här?
Jag tror att de kommer agera rätt så hårt, och det in mot klubbarna faktiskt. Och jag tror att det kommer bli en rejäl diskussion om det här, för att på samma sätt som alla andra sporter har problem då med sexuella övergrepp, ledare som överdriver sin egen position. Här har du då läkare som egentligen agerar i klubbens bästa men inte på spelarens bästa. Alltså hela det amerikanska samhället är ju faktiskt uppbyggt på den individuella människans rättigheter. Och därav så tror jag då att alla, i alla fall söder om Kanadagränsen, så att säga, alla klubbar kommer vara väldigt, väldigt obs på det här. Och det kommer starta en stor diskussion, och det kommer bli en sakta men säker förändring på det här. Och det tror jag, det ska man ära Robin Lehner åt, att han vågar ta upp det. Dock tror jag så att säga att hans position kommer bli väldigt svår i förhållande till fansen. Jag tror att också i förhållande till många då, så att säga, som driver klubbarna, så känner att han kanske är ett större problem än en bättre målvakt. Vilket gör att i nästa situation när han ska ha ett nytt kontrakt, så kan det här så att säga vara ett ännu större problem än vad det kommer vara idag. Men jag tycker han ska äras över att ta upp problemet. Jag tror också att det är många som kommer kunna tacka han efteråt för att det blir en förändring på det här, som sagt. Men det kommer ta tid. Det kommer vara tufft för Lehner. Men jag tycker att det är fantastiskt strångt av han att våga gå ut som han gör.
Men du tror inte att det kan vara lite motsatt effekt på det där, Håkan? Att när det ska förhandlas om nytt kontrakt, att det kan bli en styrka för honom också. Att även om han skaffar sig en position där han blir en central figur i ligan också, så man kan inte gå på Robin Lehner hur som helst nu, för nu börjar han få lite opinionen med sig. Han måste känna att han har en ganska stark ställning bland spelarna också, för att känna sig bekväm med det här. Att jag vet att många spelare tycker ibland att NHLPA är lite för starka. De inte bara går spelarnas bästa intressen, utan den här balansgången är intressant. När man företräder så otroligt många och är så otroligt stark som NHLPA är. Jag kör vidare då. Men NHLPA har ju alltid varit så här också. Det är inte bara NHL som är stora starka som sätter ner fötterna och bestämmer, utan NHLPA har också haft den positionen länge. Man går inte emot NHLPA helt enkelt. De har gjort så otroligt mycket bra och gör så otroligt mycket bra för spelarna. Men det kanske har kommit till den punkten med all all information som finns tillgängligt att individuella spelare vill ha mer att säga till om i vissa ämnen och inte bara stänga ner, utan det är ju jättespännande utveckling som väntar där, och jag tror att just att Lehner har varit så vältalig utåt, men han har talat så mycket utåt så gör att han är i en position där NHLPA inte bara kan slå honom på fingrarna och säga att du ska vara tyst nu, så det kanske är fler som kommer följa.
Ja, men det tror jag. Vi ska ju komma ihåg också att Jonathan Toews förra året tog ett ledigt år beroende på att han inte kände sig bra, mådde inte bra och allting sådär. Så du kan nog hitta spelare som backar upp hans story i varje klubb. Det är inga problem. Och jag tror att NHLPA är väl egentligen en organisation då, som ska företräda alla spelare. Och egentligen så är deras mål det är ju att skaffa så många arbetsplatser som möjligt med så bra betalt som möjligt för att få så många medlemmar som möjligt. Vad är medlemsavgiften nu i NHLPA? Är det procentuellt på lönen eller har de en engångsavgift?
Ja, det är det. Nej, det är procentuellt. Precis. Jag kommer inte ihåg vad det är.
Nej, men vilket ger att det genererar en rätt stor kaka med summa, med pengar in, va? Så att ju fler spelare som har bra betalt, desto högre omsättning får man i NHLPA. Och det är ju som sagt, så drivs det här. Vilket innebär att egentligen så säger man, precis som du är inne på där, att det måste vara att man lever i symbios med NHL. Man kanske lever mer i symbios med NHL än med stjärnspelarna i NHL. Ja, för att stjärnspelarna behöver de ju inte riktigt ta hand om. De tar hand om sig själva och deras agenter tar hand om dem. Utan egentligen är det ju mängden, de som egentligen har svårt att få sin röst hörd, som NHLPA ska företräda. Och det här är ju faktiskt det som Lehner gör. Han hjälper ju de som kanske inte vågar säga ifrån. För jag tror att de här som spelar skadade eller går på piller och allting, som sagt, det är ju de som får kämpa för livet varje dag för att få lönen nästa vecka och liknande. Så att det tror jag. Men jag tror att han som spelare, när han ska förhandla sitt nästa kontrakt, då kommer det här ligga honom på minussidan lite. Är han för stark, så tror jag många klubbar känner att då kanske vi inte vill ha han att göra med han. Så att det tror jag. Men han har definitivt byggt upp för att han är nog tvungen att spela relativt bra i år för att det här inte ska komma upp till ytan och tas fram i varenda förlust eller tappad kasse eller vad som helst.
Ja, men snacka om riddare, alltså Robin Lehner, och en väldigt intressant krönika av Peter Sibner där på EliteProspect.com. Det är vi tacksamma för att den levereras varje vecka till den här podcasten. Som tar en liten paus, andas ett par andetag och återkommer med lite svensk ishockey.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Via Play, hockeypodcast nummer 323, inne på slutspurten här efter mycket intressant samtal om NHL. Det känns som vi fångade upp oerhört mycket. Nu har vi tagit lite Gatorade här och sockerstinna och laddade för fortsättningen då. Och då måste vi komma in på de svenska arenorna. Publiken har kommit tillbaka. Du satt ju där i havet i Karlstad, Rickard, och njöt av matchen Färjestad-Rögle. Inte av resultatet kanske, men ändå. Beskriv inramningen.
Färjestad-Leksand var det.
Leksand, förlåt. Leksand var det.
Även om vi ofta pratar om Rögle i den här podcasten också, framförallt när Erik är med, så var det Leksand som stod
på motståndet. Rögle. Man får inte säga Rögle, har jag lärt. Rögle.
Nej, det är mycket man inte får.
Nej, Leksand var det. Det var ju Leksand som avgjorde i förlängning.
Leksand var på besök, och det var ju en sån här publikmatch på förhand som man bara såg på framför sig att det skulle kunna bli extra bra stämning. Nu var det ju första matchen i Karlstad i alla fall med publiken tillbaka. Så som de var tillbaka kan jag ju säga. Arrangemanget i sig, man ska inte säga att det vi gör i Karlstad är bäst. Men det här är de faktiskt grymma på. Det som var innan med Fansen hade en marsch ifrån stan i hellregn. Jag vet inte hur många de var. När spelarna åkte ut till värmning alltså, så var det som att taket skulle, det var nästan den bästa stämningen på hela kvällen, håller jag på att säga. När de såg spelarna igen åka ut på isen. Och det var hejaramse både från Leksands fansen som också hjälpte till att bidra till stämningen och Färjestad-delen. Sen var ju Oskar Magnusson och sjöng lite gammalt Sven Ingvars musik också, ja, inför. Och, nej, det var bara så här gåshud rakt igenom. Och jag tror att oavsett vilket lag man höll på så var det här en bra manifestation för den svenska hockeyläktarkulturen. Så jättehärligt att vara på plats. Jag stod där hela tiden och kändes nästan som att, är det här på riktigt? Kommer det vara så här nu? Får man göra så här? Men det var jättehärligt. Sen levde nog kanske inte matchen riktigt upp till publikens nivå. Men det var kamp hela vägen in och det blev spännande. Och alla gick väl hem med ett leende på läpparna trots att hemmalaget förlorade. Så det var verkligen en upplevelse, det måste jag säga.
Carter Kemper som avgjorde. Har du pratat med någon spelare efter det där? Hur de upplevde det där nere på isen? Vad säger de?
Jag träffade, jag spelade mot Lillis Nilsson, Marcus Nilsson i paddel igår kväll. Och då var Viksten där och Delarås och lite annat löst folk som var i hallen som jag träffade. Men just spelarna där så de var ju också lite tagna, tror jag, utav hela uppmärksamheten som blev. Och de kände nog i första perioden, de sa det, att man var så laddad så man blev lite trött nästan. Man förstod ju det där på förhand, att får inte hemmalaget ledningen här så kan det bli lite fördel för bortalaget faktiskt, som har en kanske lite lägre anspänningsnivå. Även om de rycktes med i det så var inte samma förväntningar på Leksands laget. De gjorde det otroligt bra, och Leksand är jobbiga att spela emot när de får sin forecheck och stämma. Så, men som jag sa, alla var nöjda, även Färjestad-killarna, att de fick uppleva det där.
Jag förstår det.
Jag tror att de hade ju gått, det var sån anspänning att gå och se fram emot det här, att få åka ut på en fullsatt is och med det trycket. Men det var nog kanske ett par nivåer till på just atmosfären än vad man kom ihåg.
Ja, det var lite syra där på Delarås också, den gode Delarås vid målet. Jag följde honom hela det där bytet, och till slut så kunde han inte hänga med där och Kemper kunde avgöra. Men det är väl så det blir alltså. Men det är som du säger, man blir ju lite extra trött när det är sådana här stora händelser. Leksand som var på besök där, det var de ju på Hovet också. Jag vet inte om du var där, Håkan, du var ju i Stockholmstrakterna.
Jo, jag var där och tittade, och det är väl egentligen samma. Precis som Rickard sa om Karlstad var, så var det ungefär samma sak i Stockholm. Publiken var definitivt bättre än vad Djurgårdens hockeylag var. Leksand var fantastiskt bra, och var väl de egentligen, man har ju alltid sagt att Leksand är ett lag som är i störst behov av publik, för de har lika stor publik på bortaplan, kanske fler på bortaplan än vad de har på hemmaplan. Och de levde verkligen upp, tycker jag, till med sitt spel på Hovet, för de var jättebra, de körde över Djurgården helt enkelt. Ståplatspubliken bäst, Leksand bäst på plan, övrigt så var det liksom matchen var inte så mycket att prata om. Ett rätt uddlöst Djurgården faktiskt, med stora problem i försvarsspelet, uppspelsfasen där, som jag tycker inte är bra. Fantastisk målvakt i Mantas Armalis. Alltså han måste vara en av de bästa svenska målvakterna för tillfället, även fast vi har många.
Men du, Håkan, Djurgården 6 matcher, 5 poäng. Det är såklart en missräkning. Men nedanför dem då så finns ju Örebro och Luleå som ligger på plats 13 respektive 14. Luleå sist. Det är väldigt, väldigt tidigt att spekulera om saker. Men ändå, hur förvånad gör det dig att Bulan Berglund inte får fart på sitt Luleå?
Ja, nu har de ju byggt om lite. De har fått in lite nya typer av spelare, va? Du har fått in Kinemin där som ska då tända till gruppen, va? Med Tyrven ändå spela tufft. Omark som ska leda spelet lite. Men sen har de ju tappat Lundqvist på backsidan där, va? I powerplay så gjorde de väldigt mycket mål och hade väldigt mycket tryck förra året. Och jag tror att en sån liten sak kan liksom irritera lite. Men sen är det ju också då att alla får ju större respekt när man vet att de här namnen kommer in i Real Luleå, eller vad man ska kalla dem. Att de som satsar så mycket. Så alla lag spelar kanske ett litet annorlunda spel än de har gjort tidigare mot Luleå. Vilket gör också att det blir svårare för dem att spela ut. Så att det mest anmärkningsvärda med att både Örebro och Luleå ligger där. Det är liksom att när Djurgården ligger 11 har de två lagen bakom sig. Då blir jag lite orolig för Djurgårdens skull. För jag tror inte att i slutändan Örebro och Luleå kommer ligga så långt ner. Till det har de för bra lag. Till det har de för bra uppsättningar av matchvinnare och spelare som kommer orka den här säsongen. Så att, jag är mer orolig för Djurgården och Linköpings del där, så att säga, som inte jag känner har det sparkapitalet som både Örebro och Luleå har. Men som sagt, dåligt självförtroende har ställt till det för många lag i en lång serie. Och definitivt någonting som inte ser bra ut för Örebro och Luleå för tillfället då, med tanke på att de inte har gjort bättre resultat.
Nej, det vill bara ta upp HV71 från i fjol också. Och jag menar, SHL var vi inne på förra veckan att den kanske kommer vara jämnare än någonsin. Hur upplever man det som spelare, Rickard, egentligen när det går emot den inledningsvis?
Det är väl precis det här vi brukar prata om varje år, att det är alltid något lag som får de här tuffa starterna, och när det är ett lag som man förväntar sig ska ligga högre upp, och framförallt när laget själv förväntar sig att ligga högre upp, ja, då blir det blir jobbigt. Man har perioder där man, nu har väl både Luleå och Örebro tror jag vunnit 1 av 5, va? Och det kommer hända under säsongen, men tajmar man in det på seriestart, då känner man sig så jäkla dålig och allt blir så jobbigt och träningarna blir kämpiga och man pratar och har möten och nu jäklar ska vi köra, och man slösar extremt mycket energi för att bara försöka få näsan över vattenytan. Och kommer man väl dit då gäller det att inte slappna av, för då måste man haka på igen. Så de har jobb att göra, och jag tycker att Luleå framförallt har ju så bra lag där de kommer klättra, det kommer de göra. Men målvaktsspelet till exempel har ju inte heller sett speciellt bra ut inledningsvis, så det är mycket som inte har stämt där förväntningarna fanns. Så nej, det är något som skaver. Är Obark verkligen beredd att spela bulan hockey? Linus Fröberg, är det en första center som man kan lita på i den meningen också? Så de har lite att bevisa där. Och Örebro vet jag inte om de riktigt är fågelfisk eller mitt emellan. Jag tror att de är mer mitt emellan. Men jag är orolig för Djurgården. Håkans Djurgården har jag sett ett par matcher. Och där tycker jag det är otroligt otydligt hur man vill spela och hur man ska spela. Och känner inte att de har riktigt den här energin, och hade inte heller mot Leksand den matchen. Jag såg den lite bitvis också, där man inte kände att Djurgården fick någon riktig energi av att spela på Hovet. Och det är väl det som har alltid varit den stora styrkan här de sista åren, eller alltid kanske historiskt sett också, att få den här Djurgårds trycket framåt, för det upplever jag att de inte har alls.
Om du är orolig, vad tror jag är då?
Ja, skräckslagen.
Ja, men det verkar vilken kompis han är, Valina, till och med börjar bli orolig för ditt gäng, Håka. Men som styrs ju av Barry Smith nu, hur mycket tid ska man ha där? Och just hans sätt att se på ishockey 2021 och att det ska passa i svensk hockey igen. Vad tänker du om det?
Jag tror inte att det är någon större skillnad egentligen. Jag tror däremot att man försöker komma ur lite det som inte har tagit dem längre upp de tre senaste säsongerna. Det backspelet som man har haft är kanske där, alltså det här är ju en personlig åsikt och självklart, men backspelet brister ju i stora grad, och det ger tre saker egentligen. Ett, så ger det väldigt mycket tryck i egen zon när man inte kommer ut och kan pressa motståndarna och ta åt pucken, va? Två, man har inget passningsspel som gör att man kommer ur varken i statiskt eller i vanligt rörligt uppspelsfasen. Och sen har man ingen kontringsspel överhuvudtaget, i och med att man vågar inte gå ut och tackla eller skäla pucken. Så att nyckeln för Djurgården, det är ju faktiskt att få igång ett bra försvarsspel, att få in en riktig försvarsminister. Nu har man han Graniani på vägen in här, kanadensaren som var med lite förra året, och det är ju liksom allt hopp sätts i hand på något sätt att försöka få till det här. Men alla de här, Ekberg, Bengtsson, vad ska vi kalla dem då, spelarna som man hoppade skulle ta kliv då, eller komma in utifrån och ta en position, va? De har ju ingen självförtroende, de vågar inte göra saker, de vågar inte följa i uppspelsfasen eller ta initiativ och sånt där, va? Så att det jag såg senast mot Leksand, tycker jag, det var på väg, så att jag var på väg som Lasse Björn var en gång i Djurgården, när vi spelade så jäkla iskallt dåligt, mer eller mindre. Kom han in i omklädningsrummet och sa, den jäveln som inte tacklar i nästa period kommer jag spöa, sa han.
Okej.
Så jag var nästan på väg in i samma läge.
Kanske det som kallas. Det är lite tidigt in på säsongen kanske, men väl värt att notera, helt klart. Rickard, du som har örat mot rälsen där i Värmland, vi måste ju titta till och lyssna in vad som händer med BIK Karlskoga också. Är de på väg att kunna utmana HV den här säsongen, tror du? Känns ju lite som jätten, vad säger man, Goliat mot David mot Goliat egentligen, om man tittar på ja, ekonomiska musklerna.
Ni som har jobbat med Hockeyallsvenskan, är det inte här man älskar med Hockeyallsvenskan?
Absolut.
Har vi, då ett lag som har ett namnkunnigt lag med starkt lagbygge, jättemycket större budget och som ska segla igenom den här serien och bara gå upp igen. Och så har vi BIK Karlskoga som blir brandskattade år ut och år in, och man tänker att ja, det blir nog kanske mitten då. Och så börjar de svinbra, får det här självförtroendet och är jobbiga att spela emot. Det är ju inte många matcher än, det vet jag, men de ser ut att ha träffat väldigt rätt i väldigt mycket i år igen. Så det hade väl varit en fin duell om man fick önska med värmländska ögon i en hockeyallsvensk final med BIK Karlskoga mot HV. Ja. Men det är fler lag som ska blandas i det där. Men vi kan konstatera att båda de här två lagen, ytterligheternas lag, om vi får kalla det så, har ju börjat bra.
Ja, sannoliken.
Om man hade haft en omröstning i Sverige bland alla hockeyspelare, vilken bortamatch vill ni inte spela? Så tror jag faktiskt den i Karlskoga hade varit en av dem som kom högst upp faktiskt.
Och vilket bra betyg.
Ja, exakt, det är ju perfekt, det är så det ska vara. Men det är ju lite deras styrka. Dels ryktet de har om så att vara tuffa och spela lite på gränser, va. Och sen var det rätt ogästvänligt att komma till Karlskoga, för att du vet att du inte får så många poäng. Det är största tillgång man kan ha som en liten klubb, att ha ett sånt, en sån hemmaborg.
Ja.
Får jag göra lite reklam för en sak?
Gör det!
Jag jobbar med en förening som heter Ayabaya Cancer, som hjälper familjer som har barn som har drabbats just av cancer då, och försöker då hjälpa familjerna lite mer i det vardagliga, och samlar in pengar till det och försöker åka ut och träffa de här familjerna och lite grann så. Så då hade vi en familj i Karlskoga som var intresserad av hockey. Som vi skulle försöka göra något litet event här med då. Och då ringde jag till Martin Tillander och frågade om han hade någon som jag kunde prata med. Ja visst, jag ger en nummer till Dagen, sa han. Så jag ringde till Dagen, självklart. Han styrde upp och de fick komma, den här familjen då, se på en träning. De tog ut dem på isen in i omklädningsrummet, ska bjuda dem. Alltså, det finns sånt hjärta i Karlskoga. Och det måste man ge dem. Alltså, de kan vara hur grisiga som helst på isen. Men det hjärtat som de har för varandra i laget och även tar in dem runt stan. Och, alltså det var så bra gjort och så enkelt, men så självklart för dem. Så, bravo Karlskoga. Och det är sånt de har byggt hela sitt rykte på. Att finnas där för varandra som människor och jobba tillsammans.
Ja. Jag ryser Torsten när du säger det.
Torsten Yngvesson måste ju vara en av Sveriges mest underskattade sportchefer.
Ja, verkligen.
Nej, applåder till BIK Karlskoga. De sjunger ju något sånt där i ringen. Gör de inte det också när de har vunnit? Efter de har skrikit toa.
We have only each other.
Ja, we have only each other, vet du. Det gör de.
Termels gamla slagdänga.
Eller hur? Ja, det var alltid en fröjd faktiskt att gå in där. Det är inga sympati för att jag håller på något lag. Men när man fick in där när de firade, det var äkta idrottsglädje helt klart i Karlskogas omklädningsrum.
Inte Karlskoga också lite poddhistoria?
Jo, absolut. Den här podden har spelats in många gånger där på Amadeus,
på
tänker
pizzerian.
Du?
Ja, precis. Ja,
nu låter det som vi jagar sponsorer här till podden, men Amadeus, ni får höra av er. Gratis pizza, det är alltid välkommet. Du, jag tänkte bara avsluta bara med, vi har en liten punkt där jag tyckte till om ungdomshockey och barnhockey. Där fick väldigt mycket respons på det där. Kul, både positivt och negativt. Och det är väl det som är så det ska vara. Man tycker och tror egna saker. Det får alla människor göra.
Är du podcastens svar på Robin Lehner alltså?
Nej.
Ja.
Nej, men idag är det en sak. Och här, jag slår mig själv lite på fingrarna. För jag har alltid skrikit om det. När man jobbade med hockey så var det. Men man vill ha hela omgången. När det är fredag i Hockeyallsvenskan. Det var ju alla lag i spel samtidigt. Så man kan hitta många olika spår när man står där i studion. Men nu så börjar jag störa mig på det här. Att det är för lite hockey på kvällarna och på dagarna. SHL kör igång och man bara, yes, nu vill jag se Färjestad idag. Ja, jag vill se Djurgården. Nej, de spelar inte idag heller. Utan då har man nu tryckt in så mycket så att nu är det SHL torsdagar och lördagar. Hockeyallsvenskan, onsdagar och fredagar. Jag vet att det kommer bli andra premisser ibland då, att man sticker ut lite. Men det är väldigt mycket fasta speldagar. Och då tycker jag att det blir för lite hockey. Och varför tycker jag det? Jo, för att numera den här tiden som är nu när det är 2021- och man följer, vi säger SHL Hockeyallsvenskan på C-more som gör det väldigt bra, så tittar man ju på sitt lag. Man följer inte det här, okej, det är studiosändning ifrån Leksand, utan vill man se Färjestad, ja, men då söker man ju upp Färjestads match. Nu möttes de ju senast, vilket jag missade det där. Men ni förstår vad jag menar. Man är mer koncentrerad på sitt lag nu bara, och då spelar det ingen roll vilken dag ens lag spelar egentligen. Jag vill ha hockey en måndagkväll när det inte är någon annan idrott på tv. Igår så var det Superettan, mitt kära Öster spelade. Det var det man fick sitta och titta på. Det är ju inte fel, men jag tror inte att många andra kanske är sådär jätteintresserade. Jag tror att det faktiskt är bra att sprida ut det lite mer. Inte varje dag, men lite mer att man kanske kör 3-4 matcher per omgång på olika speldagar. Så att jag går mot mig själv och sorry Radiosporten, för det är ju det bästa som finns när man sitter i bilen och det är full speldag och man hör du, mål! Men jag tror att det är lite förlegat helt enkelt. Vad säger ni om den pucken, Wallin? Är jag fel ute? Du som jobbar lite nu i en klubb också.
Ja, det är allt väldigt lite med just sådana här saker, men jag tror att det där, du som har varit lite mer i hetluften när man tar greppet tv kontra publik på arenorna, för det är väl det som är det intressanta i sammanhanget, vad kan generera publik i arenorna samtidigt som man har en bra produkt på tv. För oss som sitter hemma i tv-soffan och följer de andra matcherna så är det ju, jag tycker det är superskönt när det finns matcher att titta på alla dagar i veckan. Min fru håller väl inte med.
Nej.
Men nej, precis, man ser ju ofta det laget man är mest intresserad av och kan vara lite intressant, eller kunde vara lite intressant när man spred ut dem mer för att man fick se andra lag, för att det inte fanns något annat att titta på, så att säga. Missförstå mig rätt. Så ja, jag håller med dig till viss del, men jag tror att den här testet som var för ett antal år sedan, det landade väl någonstans i att de flesta ville ha hela speldagar.
Ja.
Framförallt publiken, att det var lättare att få dem till arenorna den dagen där man visste att det var, ja, men torsdag går vi på hockey, lördag går vi på hockey. Och så, ja, jag vet inte. Har jag fel där, Håkan? Är det så att
nej, jag tror
det är det viktigaste?
Jo, för att det ser vi nu, skillnaden på inramning med eller utan publik. Vilket ger både effekt på spelet och framförallt allting runt omkring som en tv-sändning också är rätt beroende av. Vi har ju sett alldeles nyligen vad tomma läktare innebär kontra fulla läktare, bara för underhållningen i bilden. Så att det är väldigt viktigt, va? Och självklart, alltså måndag, tisdag, vi gjorde ju lite undersökningar i norska ligan här och det är ingen skillnad på egentligen. Varken arbetstider, ja, i och för sig man jobbar mindre här i Norge än i Sverige, så det kanske är skillnad på arbetstider. Men just intresset av att åka hemifrån på måndagar och tisdagar är väsentligt lägre än torsdagar, fredagar. Och lördag och söndagar, så att säga, det används mera då för egna aktiviteter. Man har klubblag, pojklag, aktiviteter med familjen, allting, vilket gör att då måste det läggas tidsmässigt så att det passar in, så att man kan göra saker tillsammans. Så att det finns väldigt egentligen noggrant genomgått det där med undersökningar om när det passar. Det som är spännande i Sverige i år, det är ju då den här fredagen som man lägger i Hockeyallsvenskan, när man har en match 18 och en match 20-30. Det ska bli intressant att se publiksiffrornas skillnad 18-matchen kontra 20-30-matchen. För att det är ju en indikation på egentligen om man ska hålla på och tuckla med de här, ska vi kalla det fasta dagarna som vi alltid haft då, torsdag och lördag, söndag får vi väl säga ändå för tiden. Jag tror även onsdagar kan vara, eller fredagar kan vara lite svårt i längden faktiskt. Onsdag och torsdag tror jag passar bättre än vad en fredag gör. Det är väldigt kul att gå ut och dricka pilsner på fredagar tillsammans med kompisarna, men
ja.
När det blir 25 pilsner per säsong, eller 25 dagar med pilsner per,
ja, men
säsong,
det
börjar vara med lite, ja, men lite ölmaga, tror jag.
De sticker iväg ibland också. Jag satt och kollade på den där premiären och det är inte slut för vi är kvart i elva. Det är väldigt sent på fredagkvällen, ja. Och har jobbat hela veckan, ja, och sen så är det aktiviteter tidigt på lördag. Och, ja, jag är lite så, fredagar är kanske en bra tv-dag, men kanske publikmässigt så, ja. Jag vet inte riktigt.
Men måndagar är helt ute, ja, och köra, alltså publikmässigt. Den kan du stryka, det är den dag som man inte egentligen behöver fundera,
exakt,
på. Man hade lite försök här ibland. Vi gjorde det försöket då att ha måndagsmatcher och sånt där, men man kände det att det var väldigt svårt att dra folk ur fåtöljerna och framförallt hemmen.
Du vet ju också att det är inte alltid supermycket publik i Hockeyallsvenskan, och kan man då via tv-bolagen få in mer tittning istället, så kanske man kan rendera det till klubbarna på något sätt, för att tittningen måndag jämfört med en fredagsmatch 20:30 garanterat 10-0 till måndagkvällen
Ja, ja, 100%. Jag tittar vad du konkurrerar med på fredag.
Ja. Alltså det är lite intressant då. Just nu blir det lite hockey då, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Jag skulle gärna se någonting på söndag och kanske måndag, tisdag också. Men det finns ju Champions Hockey
League. Du kan titta på CHL ikväll.
Jajamensan. Ja, men jag ska inte klaga. Jag bara tycker till lite ibland och försöker röra om lite. Men det är klart, Radiosporten, de ska ha sina fasta omgångar också. Det är de värda, för det finns inget bättre än det där måljublet. Mål! Vi tar sig Karlstad, där Rickard Wallin har gjort hattrick för sitt Färjestads BK.
Vilket radioprogram var det, sa du?
Antikrundan.
Radiospotten.
Ja, ja. Med R eller 2T?
Nej, 2T. Alltid 2T på Radiospotten. Underbart, mina herrar. Jag tackar så mycket för den här podcasten, Viaplay hockeypodcast nummer 323. Det känns som att vi tog ett väldigt brett grepp. Det var oerhört intressant, tycker jag, att sitta och lyssna på er. Så tack, Rickard. Tack, Håkan.
Tack själv.
Tack själv.
Och så en jätte omtanke och kram ner till Ängelholm, till våra vän Erik Granqvist också, som ju ligger lite däckad. Han fick en puck i huvudet här på en ungdomsträning, men han ska vara på bena, hoppas vi, så att han kan vara med i premiären i NHL-studion 16 oktober när det är dags för Buffalo att möta Arizona. Men vi är oroliga för dig, Erik. Krya på dig, och vi saknar dig i podcasten. Någon som vill säga någonting till Erik där?
Ja, han ska andas och inte njuta, utan komma tillbaka starkare än någonsin.
På med masken.
Ja, så skickar vi grattis till Jonte också, som har fått sitt pingisbord ihopskruvat.
Ja, vi kan säga det nu.
Granqvist, Bulten Junior, jag tror det. Ja. Om jag inte gör det, så om jag inte fick det, så förlåt. Men nej, alltså Erik, vi behöver ju dig tillbaks i fullt slag, och kommer säkert bli några skador under vägens gång ändå, om jag kommer ihåg rätt, så brukar det vara en per sändning, så kom tillbaks frisk.
Det brukar alltid hända någonting där. Tack till våra sponsorer som gör den här podden möjlig. Ni är bäst, det vet ni. Men bäst av alla, det är våra lyssnare. Hoppas ni kommer tillbaka nästa vecka igen till Viaplay Hockey Podcast nummer 324. Ha en härlig vecka nu med mycket ishockey, så hörs vi igen. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.